Allt började den 5 oktober 2017.
Now to those bombshell accusations against Hollywood mega producer Harvey Weinstein. The New Yorker and the New York Times detailing more than a dozen accusations of sexual harassment and assault.
New York Times avslöjade att filmproducenten Harvey Weinstein hade begått sexuella övergrepp mot flera anställda och filmstjärnor.
The latest on Harvey Weinstein, the New York Times reporting allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them, his alleged victims over nearly three decades.
Sen kom nya avslöjanden.
Well, there's been another allegation of sexual harassment against Hollywood mogul Harvey Weinstein.
Några dagar senare så fick han sparken från filmbolaget han lett i flera decennier. Men det slutar inte där.
A class action lawsuit against Harvey Weinstein has been expanded tonight to include accusations that the former mogul sexually harassed a 16-year-old girl.
Så inte nog med att Harvey Weinstein hade en lång historia av övergrepp. Vad värre var att han var långt ifrån ensam. Så när Alyssa Milano uppmanade alla som råkat ut för att män gått över gränsen, precis som Weinsteins offer, hon uppmanade dem att twittra MeToo, ja, då var det många som hade något att berätta. Resten är historia. Vågen av vittnesmål sköljde snart in över Sverige också.
Du lyssnar på P4 Kalmar där vi pratar om hashtaggen MeToo som florerar i sociala medier just nu.
MeToo har nått även Halland, såklart.
Den 19 november publicerade 703 svenska skådespelare ett upprop i Svenska Dagbladet. De kallar det för tystnadtagning och det handlade om de här kränkningarna de fått utstå och hur de blivit nedtystade i alla dessa år. Liknande upprop publicerades av dussintals andra branscher i andra tidningar. Så vad som startat som ett vittnesmål från några modiga kvinnor var 6 veckor senare en global rörelse. Drevet gick. Tidigare mäktiga och inflytelserika män tvingas göra avbön eller lämna sina poster eller både och. Andra, ja, de avgick självmant och i tystnad och förstod åt vilket håll det barkade. Men medan de omedelbara effekterna var tydliga för alla har jag funderat mycket på de långsiktiga förändringarna. Vad har egentligen hänt efter MeToo? Det är det här jag vill försöka förstå. Det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Eva Röse blev en av förgrundsgestalterna till tystnadtagning. Som skådespelare sedan flera decennier har hon både upplevt och blivit utsatt för övergrepp på jobbet. Så det är inte så konstigt att jag ville träffa just henne om vad vi lärt oss av MeToo. För vad är egentligen på riktigt och vad är bara läpparnas bekännelse? Man tvingar några skådespelare att skriva under ett uppförandekod, precis som i alla branscher. Ja, äntligen, men ändrar det verkligen deras beteende? Har det förändrats på riktigt och vad i så fall? Konkret liksom. Jag hade massor med frågor när jag åkte hem till Eva och satte mig vid hennes köksbord för att få lite perspektiv på MeToo. Innan vi börjar vill jag som vanligt be dig tipsa en vän om programmet. Ja, om du gillar det alltså. Tycker du det är kass? Ja, men då kan du mejla mig istället på perspektiv@pergranqvist.se. Men gillar du, tipsa en kompis, messa om det här programmet eller så kan du twittra om det. Hashtagga då perspektivpodden. Nå, nu kör vi. Här är Eva Röse. När vi nu sitter här har gått 1,5 år sedan MeToo-rörelsen började och ledde till att det blev uppenbart hur vanligt förekommande sexuella trakasserier i olika branscher. Eller vi ska vara ärliga, nästan alla branscher. Det var ju då i 9 och 63 andra yrkesgrupper. Vad har hänt under den här tiden?
På det här 1,5 åren? Jag skulle säga att otroligt mycket har hänt och samtidigt så känns det ibland som tiden står stilla. Vilket ju inte är så konstigt med tanke på att förändringen tar sjukt lång tid. Men jag ser tillbaka så är det ändå ganska omtumlande att det var så uppdämt och så mycket som... Det var så mycket som forsade fram från så många håll. Det var liksom överväldigande när man väl lyfte på locket. Liksom, när alla historier kom och hur såklart det spred sig i media och så vidare. Men framförallt nästan på mitt personliga planet är det som är lite i det dolda. Allt det som bubblade upp på middagar i snabbköpskön eller folk som kommer fram på stan och vill nämna någonting. Alla brev som man har fått eller samtal som har skett i vanliga vänskapskonstellationer. Väldigt mycket vittnesmål skulle jag säga. Mm. Väldigt mycket tack för att senast i förrgår var en tjej som skrev till mig. Jag har ganska många flickor eller unga kvinnor som på något sätt kontaktar mig. Och hon hade nu tagit mod till sig. Hon skickade ett DM eller vad heter det. Tagit mod sig och gått till polisen. Och anmält någonting som hon alltid har tänkt att det där var nog inget. Och hon skrev så fint att hon hade liksom känt att hon fick upprättelse inför sig själv. Även om det inte kommer leda till någonting så är det ju då att man gör det. Så att många sådana brev och mycket sorg på något sätt också i samtal av alla människor, kvinnor och män liksom, som har trott att det här var någonting som man ska acceptera överlag.
För jag tänker att jag själv känner att ena dagen så känner jag att rörelsen verkligen förändrar en massa med saker, och det var just den här revolutionen man hoppades på. Men andra dagen så ser jag saker eller läser om saker som jag funderar på om det här bara var liksom läpparnas bekännelse, men att de där strukturerna som tillät och fortfarande tillåter ändå ju står kvar.
Mm, det är klart att de står kvar. Det går inte att förändra på 1,5 år. Mm. Så det, man får känna sig, man får hoppas att folk fattar det, att de har tålamod, att ett förändringsarbete tar tid. För att redan en kvart efter liksom, uppropet så att säga, så alltså, ja, men det finns faktiskt fortfarande folk som, ja men det är klart det gör, ta det lugnt. Vi kan inte ta det lugnt, vi vill inte ta det lugnt, men man måste ju fatta att det tar tid. Och du kan inte lära gamla hundar att sitta, men du kanske kan lära dem att hålla käften i bästa fall. Så att jag är med dig i den där. En stundtal som man bankar huvudet i väggen och skrika, och andra dagar så är man peppad över att det faktiskt händer saker. Och det förändras. Man utbildar liksom människor i hur man ska bemöta folk som har blivit utsatta. Eller vi har en samtyckeslag som vi har fått. Det är helt otroligt. Alltså saker och ting som ändå sker på grund av att vi har lyft på locket. Att människor börjar tala. Att vi får ett ord för det, ett språk för det som vi inte hade för 1,5 år sedan.
Och vad har inte hänt?
Ja, alltså problemen kvarstår ju. Det finns ju ingen manual som alla kan ta till och hålla sig i. Attityder kanske gentemot... Attityderna är ju svåra att förändra. Det finns ju också, det kan ju också bli en backlash att man liksom... Kvinna liksom stannar kvar i köket och håller käften. Alltså det finns ju kvar den attityden på något märkligt sätt ändå. Feminismen... Liksom, det ska misstolkas och förvrängas och man ska slå ännu hårdare och bli ännu mer hatisk mot dem som försöker förändra någonting.
Det här visar att man inte kan ha med kvinnor för det blir bara trassel.
Ja, men det tror jag... Det tycker inte jag.
Nej.
För det stämmer ju inte. Alltså, det har, den argumentationen tycker jag har liksom ätit upp sig själv. Vilket är skönt. men det jag menar...
Att den är för dum.
Nej, men så här då. Det pågår ju fortfarande, ja. Och alla människor som har gjort dumma saker, jag menar, har ju inte blivit dömda och häktade så att säga. Och framförallt det vidrigaste är att, jag menar, våld mot kvinnor till exempel, om man ska dra till yttersta länken. Våldet mot kvinnor i hemmet eller på gator och torg har ju inte upphört.
Nej.
Det är ju det som man vill gråta över när man liksom varenda dag är det någon som har blivit våldtagen i Sverige. Eller nedslagen eller mördad av sin man. Det kan vi inte blunda för. Det har inte förändrats överhuvudtaget.
Nej, det är också det där jag kan känna med att vi pratar om att det här handlar om trakasserier på arbetsplatsen. Men nu sker sig trakasserier ute i hemmen eller i släktrelationer eller i liksom vanliga relationer.
Så därför, det är så intressant för att beroende på vad vi zoomar in på. Mm. Vi skulle kunna sitta och prata i flera timmar och beroende på vad vi anser att det handlar om. Precis som du säger, ett kan vara en miljö på arbetsplatsen. Hur det känns i klassrummet eller i lunchmatsalen. Det är en miljö och det kan vara attityder, en tonalitet som kanske kan förändras eller håller på att förändras. Att du inte kommer undan längre, att som chef så har du yttersta ansvaret för att det ska vara trygga rum för din personal eller för dina elever. Det vet vi. Det andra är ju som sagt i andra änden liksom rena våldtäkter och våld, mord mot kvinnor. Det är ju allt ska ju rymmas under samma tak. Men när vi pratar om den här, om vi nu pratar om ordet eller liksom hashtag MeToo, så innefattar det så jävla mycket.
Mm.
Och jag vet inte varför du vill prata med just mig här idag, men jag antar att jag var ju med en av väldigt många systrar i det här upprop som vi gjorde som skådespelare. Men jag kan ju inte svara på alla frågor om
Nej, men det jag vill prata om, alltså det är flera saker här. En så vi har klart det var en av förebildfigurerna, och just tystnadtagning, där valde ni att inte peka ut folk. Låt oss komma tillbaka till det. Men det är också som att eftersom du också var i Cannes och på flera ställen och har rest och jobbat internationellt, så tänker jag, då har du också en annan perspektiv på den där MeToo. Hur skiljer sig den svenska MeToo-debatten från resten av världen?
Ja, men vi ligger ju långt, långt före, och det räcker med att gå till vårt grannland Danmark där de tycker att vi är liksom superidioter. Jag menar, vittnesmålen därifrån, så att säga, av kollegor som pratar med folk som tycker att danskarna tycker att ni får ju skärpa er, ni svenskar, ni är så jävla larviga. Lägg av. Alltså bara det är en timme bort. Inte hos alla såklart, jag kommer ju generalisera när jag pratar med dig nu, men jag menar, åk till Ungern, Polen, alltså det är medeltid. Och vi backar bakom.
Men uttrycket var ju samma sak egentligen om det var på Cannes eller även på Oscarsgalan och annat. Alltså det såg ju likadant ut.
Jo, men det är men sant. Men då menar jag...
Var det så extremt? Om man sitter man på en Oscarsgala i Cannes, liksom där i salongen, och så ser man folk komma in och folk håller varandra i handen. Och så är det så extremt att man, om man som man, att man inte ens kan fatta det här? Är det så långt bak de är?
Nej, men det tror jag inte. Och nu alltså det tror jag inte. Att så långt bak kan det ju inte vara, men... Men det är ju en sak, det
hoppas,
man,
vi,
hoppas vi knack, knack, knack. Det är ju en sak att se på en rörelse och säga bra jobbat. Det är en sak att gå och rannsaka sig själv. När man står där och tittar på dem som går hand i hand och inte bara tycker härligt tjejer, utan säga okej, vad kan jag göra? Alltså det är ju en sån lång cirkel i detta. Men att vi bara ens hade ett seminarium om MeToo i Cannes, det skulle aldrig hänt. Innan de här upproparna. Det skulle aldrig komma på agendan att prata om ens. Så att saker, på det sättet har saker och ting hänt. Och nu är det två stora branscher. Men i Cannes eller du säger Oscarsgalan eller i USAs filmbransch. Det är klart att det ger ringar på vattnet. Om vi nu talar om min bransch. Så är det klart att det har hänt skitmycket i min bransch. Om vi liksom koncentrerar oss på den. Det har det verkligen gjort. Jag menar nu, vi ordnade ett seminarium nu ett år senare. Med initierat av liksom, bland annat Svenska Filminstitutet och så vidare. Där alla producenter och liksom makthavare var inbjudna, regissörer och så vidare till detta. Där medlemmar i tystnadtagning talade och sen flera andra. Men där var det ju intressant att se, tyckte jag var tvungen att gå upp och göra liksom, ta ordet vid ett tillfälle. Därför att det var så intressant att inse att de som har makt stundtals var väldigt maktomedvetna.
Ja, det är precis.
Och det tyckte jag var intressant. Och det var så här, men jag vet inte, vi började ju samma, vi gick i skolan och plötsligt är man chef. Nej, du är inte plötsligt bara chef. Du måste bli maktmedveten och inse att du har makt. Och där kan man göra mycket när man fattar det. Jag har makt, du har makt. Men vad, att vi måste
jag har först... makt automatiskt, har inte du?
Nej, det är sant. Men jag kan ha makt på grund av erfarenhet och en viss... Liksom, jag kan ha makt ibland därför att jag gör huvudrollen. Det är också att inse sin makt på en arbetsplats.
Just det.
Och det var ett intressant sätt att se på det. Så här, ja, det får fan stå i kontraktet då. Om du har en huvudroll så måste du vara medveten om din maktposition. Och den, liksom, då kanske du måste ha ett större ansvar. Det är en intressant diskussion.
Ja, verkligen.
Sådana grejer har vi börjat tala om. Ja, nu för tiden står det i kontrakten att man liksom ska skriva under, inte bara att komma i tid och liksom sköta sitt jobb, utan också på den här arbetsplatsen så underordnar vi oss de här reglerna.
Så man har äntligen fått uppförandekoden som har funnits i på många andra ställen.
Yes, så det har förändrats till exempel.
Ni valde ju att inte peka ut folk. I USA pekar man ut Harvey Weinstein, är det mest kända. Det finns många fler. Varför inte peka ut folk?
Ja, vi har ju sett exempel på vad som hände i Sverige när någon pekades ut. Det blev ju enbart fokus på pajkastning, alltså enbart fokus egentligen på den utpekade personen eller de få som blev ett namn.
Var det som har hänt i andra länder också, menar du? Att man tänker att Harvey var det ruttna äpplet i en perfekt korg.
I den värsta, liksom framtidsvisionen så är det det att vi tog bort Harvey, vi tog bort några här som inte jag vill namnge i Sverige och tror att det räddar oss. Nej, det gör inte det. Vi vill ju peka på att det här är mycket, mycket större. Det här är någonting som sker varje dag, varje minut, varje sekund, överallt. Det har inte med enskilda personer att göra. Då skulle det ju bli liksom risk för pajkastning och framförallt kvällstidnings liksom bonanza som jag avskyr.
För det finns ju också någonting, alltså jag fattar det, men en del av mig säger nej, det är fel, för makten har ju skapat strukturen som skyddar makten. Måste den då liksom inte rivas? Vi måste ju ändra strukturerna och fokusera på en struktur som gör det möjligt att ersätta med andra. Eller, alltså...
Jo, men jag, 1,5 år senare så är jag ju lite mer, jag är lite mjukare i mitt resonemang. Jag har tyckt att jag har känt mig skitstolt över våran rörelse. Jag tycker det var så jävla värdigt att vi inte hängde ut folk. Mm. Alltså, reportrar hängde som blodhundar. Det var blodspår för fan efter när man har pratat i telefon med folk. De jagade ju namn. Det har ingenting att göra med att man vill förändra någonting. Det har bara att göra med att man vill sälja lösnummer. Mm. Och att kunna stå emot det under den hösten. Och att liksom försöka hela tiden lyfta våran agenda. Det är jag så otroligt stolt över. Mm. Alltså gåshudsstolt över. För att inte bara ge ett namn eller ett namn och sen tro att det är över. För det här var så otroligt många liksom... Det var verkligen strukturen man ville åt. Och vi kom åt strukturen, skulle jag säga.
Vilket sätt?
Jo, att man helt enkelt påbörjade ett förändringsarbete. Det var inte bara att en person fick sparken och man tror att det ordnade sig. Utan det påbörjades liksom förändringsarbetet. Producenter blev medvetna om detta. Man hade massa med möten med teaterchefer, facket... Man utbildade folk i hur man arbetar mot sexuella trakasserier. Man ser till att svensk lag ska efterföljas. Gör den inte det så ska det bli böter. Alltså ganska...
Och hade man pekat ut den sköna killen för att han faktiskt betydde sig för jävligt så hade man bara fokuserat på det.
Ja, för det här handlar ju om press. Ja, det tror jag.
Alltså pressen, ja, men även institutionerna.
Institutionerna vet redan. Mm. Alltså vi i vår bransch vet redan. Namnen finns redan, alltså så. Det finns listor, det finns vittnesmål, allting är dokumenterat. Namnen finns.
Men hade man pekat ut skådespelare, sköna killen, hade då det gjort att institutionen sedan sagt, fan, då har vi ändå, nu kan vi visa att vi har löst någonting, så att förändringstakten hade varit lägre då?
Nej, jag kan inte svara på det just nu. Jag vet inte. Nej. Däremot kan jag känna 1,5 år senare att jag nog hade trott... Det som jag är så förbannad över, det som skaver, det är ju att det här vidret med att man ändå kommer undan och att man inte tar sitt ansvar på något sätt, tar alla chanser man får att säga, att liksom krypa till korset och säga I'm sorry, att vara en förebild för andra snubbar genom att helt enkelt säga göra en pudel. Eller kanske bara be om ursäkt.
Det ska inte skammen läggas hos förövarna och de som gör det möjligt.
Jo, det är det jag menar.
Mm. Men då borde man så här gått ut med namnen. Jag är skitklivad själv som du hör, men jag bara tycker nyfiken.
Jag menar ju, med de som gick ut med namn, jag vet inte hur bra det blev. Liksom. Jag vet inte hur många som kom undan för att man har... Jag vet inte liksom...
Så om ni, när ni 65 grupper träffas nu och jämför anteckningar, hur långt har vi kommit? Så är det inte såklart att de har kommit jättemycket längre.
Ja, vi träffas ju inte. Alltså det är ju ingen, vi har ju inget klubbhus att säga där vi ses. Så jag har ingen aning om hur långt folk har kommit. Det som är det viktigaste skulle jag ändå säga, det är ju, och det här har vi tjatat om, vi har hört 1 miljard gånger, men det tål att sägas och tatueras i svanken. Tystnadskulturen är ju bruten, punkt slut. Alltså det har ändå hänt för att vi har börjat prata med varandra. Det finns ord. Även, och det här är intressant, om man tar min arbetsplats, om vi kan översätta till andra arbetsplatser. Det som vi har sagt till exempel till makthavare är, ta referenser. Ta inte referenser bara från producenterna till exempel. På chefposition. Ta referenser med de som är på golvet. Så att säga lägst i hierarkin, om man nu får använda dem.
360 utvärdering helt enkelt.
Ja, det kallar du i ditt språk. Ja, ja. Precis. Att verkligen säga, där börjar vi. Och det är ju intressant med referens. Jag sitter ju ofta med i castingmöten och ska casta skådespelare. Mm. Det är ganska gött nu för tiden, ska jag säga. Mm. Det är ganska många som stryks från en lista. Och alla vet det. Det hade ju inte på samma sätt förekommit. Nu behöver man inte plädera i evigheter varför en person är olämplig. Utan alla fattar. Mm. Sen kan man ju önska... Nej, men du, jag är lite tvekis. Därför att det finns ett inbyggt raseri just nu mot att folk ändå kommer undan. Men säg, till exempel, ta en sak som jag var med om. Det är 20 år sedan, säger vi. Det är en av mina saker, det är 20 år sedan. Mm. Det är någon person som också är min vän. Nu, eftersom det har gått 20 år. Mm. Och på den tiden när det här hände så var det som hände konstant jämt varje dag hela tiden. Jag var inte medveten då om att det här är någonting som är helt sjukt som hände. Du borde direkt imorgon gå till producenten eller till teaterchefen. Det fanns inte i min världskarta. Mm. Jag var 21 år. Alltså förstår du? Det fanns inte i min världsbild. Ska jag nu komma 21 år senare, eller så 20 år senare? hur ska jag göra? Kommer det att leda någonstans om jag går nu med stora hoven? För det är såklart att folk har velat, journalister och så vidare, vet att vi ska namnge. Mm. Och då vill de ju inte, vi har sagt vi kan namnge. Vi kan berätta. Men då vill de att vi skulle gå ut alla med namn då, så att då ska Evas historia vara den och så ska jag stå där med min mina historier. Ja, det var liksom, det blev mycket av det där. Mm. Det går inte, jag upplevde att det snaskiga var det man ville komma åt. Inte det på riktigt föränderliga på något sätt. Förstår du mig?
Om vi backar så här sen i Sverige, vi som var så jämställda, att det hände här.
Men vi har aldrig varit jämställda.
Varför tror vi det då?
Varför tror vi det? När var vi jämställda? På 1600-talet? På 1700-talet? På 1800-talet?
Ja, men nu på vägen hit så läste jag en ny rapport som kom från PwC som handlar om att Sverige har bland de bästa världen, topp 3, kvinnor på arbetsplatser.
Mm.
Då är det inte konstigt att man tror att vi är bäst i världen. För vi är ju uppenbarligen bäst i världen.
Mm.
Sen om vi är kassa och alla andra ännu sämre. Mm. Men det finns ju en del i det som att vi promotar en bild av oss själva.
Jo, men självklart ligger vi verkligen i framkant i världen. Vilket ju är så sorgligt när vi liksom på pappret inte, eller när vi liksom själsligt inte är riktigt jämställda. Mm. Eller mentalt eller så. Ännu. Men visst fan går vi i bräschen. Mm. Och vi kan slå oss på bröstet, tycker jag ändå, för det. Eftersom Europa backar just nu in i framtiden. Med liksom att man tar tillbaka, man vill liksom ta, man, det som eventuellt en kvinnorörelse eller jämställdhetsrörelse har lyckats med, backas nu tillbaka liksom av regeringar runt om i Europa bland annat. Så att vi är ju ett unikum som ändå försöker.
Mm.
Men det är vår förbannade skyldighet, för vi har också möjligheten. Vi är ett rikt land, vi är ett land utan krig. Alltså vi har råd att föra denna kamp. Vi måste det liksom. Men det betyder ju inte att vi ska slå oss för mycket på bröstet. För vi är ju inte jämställda.
Jag tänker också, en annan sak jag funderar på, det är just den här tajmingen. Det är 10 år innan Alyssa Milano använde ju Tarana Burke, som var en amerikansk socialaktivist. Hon använde den här frasen MeToo i som en uppmaning i sammanhang. Men det fick ingen jättegenomslag, kan man säga. Mm. Utan det var ju Alyssa Milano som gjorde det. Då en aspekt att ge just nu, Twitter, har man massor med följare så får det genomslag. Men för det också, det finns liksom en rasaspekt av det här.
Givetvis finns det det.
En svart kvinna är alltid mindre värd än en vit kvinnas vittnesmål.
Liksom. Visst, men givetvis, det ser vi ju definitivt överallt. Vilket också är en del av allt detta.
Mm.
Jag menar, det finns otroligt många skivor av den här liksom äckliga kakan. Och naturligtvis har det med liksom ursprung att göra.
Mm. Och för det, du tänker också att många av de här, också mycket diskussion om att berättelserna är ju allmängiltiga.
Mm.
Men representerar de som kom ut i rampljuset, de människorna som förde, representerar de allmängiltiga?
Nej, men det här är också, nej, absolut inte. Och det här
det är känns ganska vitt.
Jättevitt. Det här är ju återigen någonting som vi naturligtvis inom gruppen har haft. Det har varit jättemycket slitningar om detta, såklart. Vilka får tala? Men också återigen, då, vilka har en plattform att kunna tala ifrån? Och vilka använder sin plattform? Sen, det är inte så att om jag talar får ingen annan tala. Men det är också frågan om vilka som, vad som plockas upp.
Ja, precis. Det är en skillnad mellan om man har blivit tystad eller om man inte hörs, om man tar så stor megafon, tänker du?
Ja, jag tänker att om jag nu, om det nu var så att för att få ett genomslag, om man vill använda alla medel man kan för detta.
Mm.
Säg att det var då att det var intressant att det var skådespelerskorna på Guldbaggegalan. Det är ändå så, ja, men där finns det press och det här kommer spridas. Det sprids mer än om vi skulle sitta någon annanstans en tisdag kväll och skicka ett pressmeddelande. Givetvis förstår vi att använda vår plattform.
Mm.
Givetvis förstår vi värdet i att vissa som eventuellt är publika, om de har en plattform att tala ifrån, bra att de gör det. Betyder inte att vi har valt ut oss själva, några få som får tala eller och så vidare. Menar,
utan det är mest en effekt av att i samhället som helhet så har rasifierade kvinnor inte samma utrymme.
Ja, och det har naturligtvis varit jävligt sårigt. Och är fortfarande liksom sårigt i i gruppen. Men här har man ju liksom, även det har satts en lampa på. Även denna medvetenhet, och detta har vi också diskuterat på seminarium och på forum. Hur ser representationen ut? I våran bransch. Med casting, med regissörer, med historier. Detta menar jag har kommit upp till ytan på ett enormt, med en enorm skillnad för några år tillbaka. Att vi inte längre kan skilja på, ja det är visst det är kvinnor, men det är också vår representation med ursprung och vilken, liksom, rasifiering. Den diskussionen har i alla fall fått komma upp. Och liksom,
den kan dra nytta av vågen efter MeToo.
Ja men absolut. Mm.
Jag tänker tillbaka till hur det blev så här i Sverige. Jag tänker också att liksom vi tror att vi är bättre än vi är. Vi är ju självgoda som fan i det här landet. Vi toppar alla rankingar. Ja, men vi är en bra elev i en taskig klass. Och sen har vi ju inte riktigt gjort upp med de här grejerna. Jag tänker också, finns det inget här med att det är bara i Sverige vi har manliga chefer som kan stå på scen och prata om jämställdhetsarbete och likväl klämma en assistent i rumpan på kvällen eller försöka ragga på henne. För han är ju så jävla skön kille. Han kan kalla sig för feminist och han kan prata om det, men ändå liksom den här omedvetna.
Vad menar du att det är bara i Sverige som vi har så? Det är det väl inte?
Nej, men jag menar att det nog i Sverige finns en diskrepans mellan att MeToo blev större i Sverige än i många andra länder. Kanske har att göra med att vi tycker att vi har så himla bra. Så kommer vi typ, va? Jag trodde att liksom alla på de institutioner du har jobbat på, ni är jättejämställda och jättegulliga. Där har vi alla löst det här för jättelänge sedan. Och bara, va? Är det inte så? Och då blir det, måste vi diskutera det. Vi, på samma sätt som att vi aldrig gjort upp med att vi, vilken roll vi var i andra världskriget. Där vi var allierade med båda. Sålde vapen till de ena, sålde information till de andra. Men vi var inte med i kriget i Tomsväx, så vi har inte behövt göra upp med det. På samma sätt har vi inte behövt göra upp med att vi inte är ett jämlikt samhälle, att vi inte är ett samhälle med rättvisor, att vi har ökande klyftor. Och då kommer den här feminismen, det är en skön, tjejerna är med och det är bra. Och så kommer hela MeToo och bara, fan det är ju inte alls så här.
Nej.
Och då tänker jag att då blir det större här än i ett latinskt land, nu är vi in på generalisering igen, men inte ett latinskt land där man liksom skiter i kvinnor i de sammanhangen, utan ser det mer som dekoration och barnaföderskor.
Jo, men visst är det så. Fallet blev ju hårt. Det var väl därför det blev så, ja, att man drog undan mattan och drog upp persiennen på samma gång helt enkelt. För att det var så många som trodde att det var så bra. Vi har ju dagis. Så här, jag har också en babybjörn på magen, sa Lasse liksom. Men det...
Och att sexismen här är på något sätt också... Jag pratade med en vän som använde uttrycket ett lågintensivt nötande finns det i Sverige. Hur kvinnor blir betraktade, bemötta, bedömda. Om jag säger till dig att du har liksom en snygg tröja, så vet du inte riktigt om det är tröjan eller brösten jag kommenterar.
Nej, men alltså, jag tänker att det som är det sorgliga i det hela är ju att man... Att det har, precis som du säger, ett långsamt nötande. Det har skett på ett sätt så att man har trott att allt, att det varit okej. Okay. Om jag går till mig själv privat, liksom, med hela min uppväxt och allting. Allt som man har indoktrinerat sig att tro var okej. Okay. Hur man bara ska läsa att förhålla sig till, nu använder jag ett starkt ord, men liksom psykopater. Och för att kunna jobba på. Liksom, att man bara ska förhålla sig till attityder, sexism, klapp på huvudet, ojämställdhet, pissig lönesättning, liksom att bli bakbunden yrkesmässigt, vad det än är. Och det har man bara, jag som ändå anser mig själv vara en ganska stark och klok person. För mig var ju också det en märklig uppgörelse, men mycket, hur fan har jag kunnat, hur har jag kunnat gå med på det här? Jo, därför att vattnet var kallt när vi la i den här grodan och började och satte på värmen. Jag har bara vant mig liksom. Och det är det som på något sätt blev den stora diskussionen.
Så är MeToo då, den rörelsen, ett sätt att kvinnor äntligen tar ansvar för hur de blir bemötta?
Jag tycker att,
genom att säga ifrån.
Ja, jag tycker att vi har ett, men jag har ju ett ansvar också. Alla har ett ansvar att rannsaka sig själva. Jag kan förstå att liksom Janna Banan inte förstod. Han trodde att jag har ju kunnat göra så här hela livet. Jag har ju hållit på och betett mig så här. Ja, det har du kunnat göra för att ingen har sagt ifrån. Och du är dum i huvudet som inte förstår bättre själv. Men ingen har ju sagt något. För ingen har förstått att man ens kan säga något. Det är den här konstiga. Att man liksom också måste se på sig själv och säga. Hade jag... Jag borde kanske liksom sagt något. Men det kunde jag inte då. För jag förstod inte att det här inte var något jag skulle behöva acceptera. Om vi nu inte pratar om regelrätta våldsamma liksom, övergrepp alternativt våld. Ja. Men att se till sig själv och säga, ja, jag har ett ansvar. Och dessutom ha ett ansvar att säga ifrån. Om jag inte ställer mig på att protestera när jag ser att någonting sker, så är jag en del av problemet. Punkt slut. Mm. Det är ju en makt. Att veta, just jävlar, jag skriver under ett kontrakt här mentalt. Jag har bestämt mig för att säga ifrån när jag, liksom när jag upplever orättvisor för mig själv eller i rummet. Det är ju, om vi skulle applicera det på oss själva, det vore ju någonting.
Då har makten blivit mer formell, tänker jag. Då har man distribuerat makten formellt i alla fall. För alla de här fallen, kan man väl säga, inom MeToo, där det handlar om någon typ av övergrepp, är ju, och trakasserier, alltså, går över gräns, är ju alltid en man med makt som gör det mot en kvinna som inte har lika mycket makt och gör kalkylen, jag kan nog komma undan med det här.
Mm.
För det är ju inte 40-talisterna vi pratar om här, det är ju folk i vår ålder och yngre som
absolut
det, liksom. Så absolut, det har skett en kalkyl där. Man kalkylerar med att komma undan med det eller locka med något. Och liksom.
Vad menar du?
Den som har gjort övergreppen har gjort den kalkylen. Okej, jag kan komma undan med det här, annars har han inte gjort det.
Mm.
Och distribuerar man makten så händer det ju någonting annat. Liksom. Alltså, nu ska vi skriva på. Okej, det står Eva Rösa ska signat under här på att hon ska för fan säga till.
Mm. Mm.
Innan så kunde kanske även du då tänker att ja, det är inte, jag är inte en del av strukturen, jag har inte makt.
Mm. Eller som man kan tänka också, men jag har skinn på näsan och jag vet hur jag ska hantera de här snubbarna. Det är så jag har parerat hela mitt liv. Liksom. Mm. Med rappkäft och humor och liksom så här, jag kan ju så. Men det är ingen, den medaljen kan du plocka av dig, fröken Röster, för det har ingen bra medalj att hänga på. Att klara av att vara, att överleva i ett klimat. Liksom. Den medaljen har inte längre, den glänser inte lika fint i mörkret, att man har klarat det på grund av en skön stil själv och slängde i käften och så vidare. Nej, det var,
nej, det var en taktik.
En överlevnadsstrategi för att klara sig, absolut. Men jag, nu, när vi talar om övergrepp och sådär, jag menar att MeToo, eller det menar säkert många med mig, men att det är mycket, mycket större än just, för att om vi bara, med situationstecken på bara, förhåller oss till övergrepp, då är det många som kan känna, ja, ett, jag har aldrig varit med om något, för man kan inte veta vad ett övergrepp är. Om man tänker bara typ överfallsvåldtäkt, säger vi. Eller att man är upptryckt mot ett skåp och någon liksom drar av en tröjan. Ja, det förstår alla. Men det här andra.
Ja, det är det andra jag tycker är intressant.
Det är det andra som är intressant. Och jag menar att ett, ja, övergreppen eller sexuella trakasserier är en sak. Men det är verkligen inte, i min värld är det stora, utan att förringa det vidriga med det. Det stora är ju med makten. Alltså, hur makten ser ut. Hur man använder, hur maktmissbruket är, hur fördelningen ser ut av medel, kapital, vems historia vi får berätta, vem får snacka i rummet, liksom, vem får plats, hur ser de här sköna gubb- och grabbgängen ut där vi håller varandra i ryggen och liksom rekryterar varandra.
Berätta, alla heter Per och Anders.
Ja, och berätta varandras historier.
Jag tänker, jag skrev en ledartext om det där som att jag har förutspådd att för att något ska ske så måste en mäktig man i varje bransch falla. Eller mäktig slash framgångsrikt.
Mm.
Det är egentligen först när vi sparkar Anders, som är den bästa säljaren, det vet alla. Han har slagit rekord, han har fått liksom en BMW-bonus för en kvartal bara för att liksom, han säljer så jävla mycket grova rör till byggbranschen. Det är först när man säger att men det funkar inte, för han beter sig fel.
Mm.
Det är först när vi kan göra de publika avrättningarna som någonting kan ske. För då har man satt värderingarna för pengarna. Och då kan man också tänka sig, men ska vi förstöra någons karriär? För hans karriär kan ju bli förstörd om det där händer. Och då är jag också så här bekluven att ja, några av de här männens karriärer måste förstöras. För tänk så många karriärer de har förstört.
Absolut.
Där återigen blir den här värderingen liksom. Så att det är liksom, vi kommer kanske tillbaka till den här frågan liksom, hur kunde du låta det ske så länge?
Jo, det för att vattnet långsamt började koka. Och för att jag inte liksom jag inte råkade ut för någonting som var så pass grovt liksom, så att det var så uppenbart. Det här är ju mer sånt som jag har levt med sedan jag var 7 år gammal. Sedan jag var 6 år gammal. 5 år gammal. Hur fan ska jag liksom, det är bara, ja, det är så det är. Jag skrev ju min dagbok när jag var 8 år, så idag märktes det att vi var ihop, för han knuffade in mig i elementet. Det är den flickan ju.
Mm.
Att man liksom såhär, ja gubbjävel eller såhär, fy fan är bara skitjobbig. Man parerar och folk är fulla. Och liksom vad det nu är. Man parerar på krogen, man tar studenten. Man bara lär sig att förhålla sig till. Det är ju det som är så jävla sorgligt. Och det är det som man retroaktivt vill skrika och gråta över. Men samtidigt känner att det kommer förhoppningsvis att förändras. Å andra sidan, tittar man på attityder ute ibland eller på nätet och troll, i liksom trollfabriker, så blir man ju mörkrädd över den, över det språk som används och liksom hur man vill knäcka kvinnor och flickor eller män som försöker som stå gå i bräschen för en rimligare och mer värdigare liksom samlevnad.
Jag ställer inte riktigt upp på det att man vill knäcka kvinnor, utan jag tror att man gör det utan att tänka efter, och det gör ju saken värre då.
Men vad vill man då, tror du?
När man bara reagerar instinktivt mot något liksom. Men om jag är taskig mot dig och så har jag tänkt ut det. Mm. Det är ju bara jävligt elakt.
Mm.
Men om jag taskar mot dig och inte har tänkt ut det, så på något sätt blir det ännu mer skrämmande.
Ja, det är möjligt. För det säger något bara om, det säger så mycket om din reflex bara liksom.
Ja, det säger om hur lite jag har reflekterat över mig själv och mitt beteende. Mm. Det säger någonting om mina normer, det säger någonting om...
Jag tänker på det som jag... Och vi tänker på, vi hade en politiker som drygnade i brallorna och liksom...
Mm.
Visade sagoslangen liksom på någon fest. Då tänkte man, ja, det kan hända. Det reagerade jag inte så mycket över. För jag tänkte, ja, man är så luttrad. Det jag reagerade över var ju språket. Det som enligt vittnen han hade sagt. Det som kom ut ur hans reflexnäbb.
Mm.
Det var ju det. För där kom ju något annat. En slapp gammal kuk kan väl kanske vara ofarlig om man ligger full på en fest, eventuellt. Men det som kommer ut när man i vredesmod skriker saker,
ja,
det tyckte jag var värre.
Och som ju försökte paketeras på samma sätt. Vem har inte skrikit det på en fest?
Ja, inte många du. Inte så många jag känner, tror jag.
Men vad säger det här om den svenska mannen och mansnormen här? Jag tänker, vi är ungefär lika gamla. Vi växte både upp i 70-talet och växte upp med mammor som ju på sätt och vis var schizofrena jämställdhetsfrågan. Å ena sidan så demonstrerade de för kvinnors rättigheter. De läste på och de önskade på att stå i bredd med sin man, för att använda Märta Tikkanens fina beskrivning av jämlika förhållanden. Å andra sidan så skötte de ju hemmet helt själva. Precis som deras mammor gjort. Min pappa sa det till min man: du får sköta uppfostran. Och då står vi där och tittar på liksom de här kvinnorna. Det är inte alls, jag vill verkligen inte skuldbelägga dem. Jag tänker att det gör det svårt för oss att förstå hur jämlikt. Vi hör folk som pratar om det, men som faktiskt inte agerar på det. Där var ju 40-talisterna generellt sett helt värdelösa på det liksom. Och då kanske vi lär oss någonting av det, med att man kan snacka, men man behöver inte.
Men vet du, jag hade ju inte ett sånt hem. För jag hade ju en pappa som gjorde lika mycket.
Mm.
Typ. Som sydde våra kläder, bakade bröd, lagade maten, som tog hand om min mamma och oss. Alltså, visserligen jobbade han mycket och stack på morgonen, men jag hade ju en pappa, han är född 1928. Han kom hit liksom, han var med i motståndsrörelsen i kriget från Norge och kom hit som, och flydde hit. Han är ju inte den mannen. Han har ju fostrat 4 döttrar med min mamma, och de har nog fan gått i bredd. Mm. Om inte hon har gått i dubbelbredd med honom. Mm. Så att jag kommer faktiskt från ett annat hem. Jag har ganska höga krav på mannen.
Och är det de som har vuxit upp i de hemmen som gör mer, har lättare att göra...
Nej, det tror jag inte. Jag tror egentligen inte det. För har man också sett sin mamma stå och liksom bita ihop och liksom käkarna och krossa sina egna drömmar och sin vilja liksom i knytnäven när man står vid spisen, då har man nog sett hur man inte vill bli.
Mm, det är inte säkert att man därmed vet hur man vill bli.
Nej. Och det är inte säkert att
det där, men det är den där bilden av 70-tals mamman på 70-talet.
Mm.
Är jättekomplex, hon som står och stressröker under fläkten.
Ja, oh ja. Men det är, jag tänker, det här är ganska intressanta diskussioner med. Jag lever ju med en väldigt klok man. Men det är liksom en ny manlighet som måste upp. Nu måste liksom säga rise to the occasion. Det är mannen som måste utvecklas. Kvinnan har utvecklat sig nu liksom enormt. Medan mannen inte har behövt på samma sätt. Nu liksom slänger jag ur tankar här. Men att det är mannen just nu, den nya mannen, att det är en komplex verklighet han måste upp till. Han måste liksom svänga sig upp i en kinn för att nå upp till liksom där kvinnan är. För att det är så mycket han ska...
Jag läste Ebba Witt-Brattströms jättebra bok som heter just Stå i bredd. Mm. Som handlar om 70-talsfeminismen. Och sen så, när jag träffade henne så sa jag att det var liksom, jag gillade boken jättemycket. Varpå hon sa, men gud vad bra då. Då kan du äntligen bli lite mer än halvbildad nu då.
En lite mer...
Mer än halvbildad.
Mer än halvbildad.
Att jag uppenbarligen bara varit bildad innan, sa hon liksom. Och det är ju... rappt och roligt och också sant. Det är någonting i det jag tänker, jag har ju också skrivit mycket om filterbubblor och sånt, att det är att befinna sig i en bubbla där man tror att man har koll. Sen handlar det också där om kontakter mellan kvinnor och män. Jag har ju själv räddats av att jag har varit en taffat kille i de här sammanhang. Jag har ju aldrig vetat hur man raggar på någon liksom. Man går fram till någon och bara säger, hej Per, kräfta, du är jungfru va? Du hör ju, jag är ju skitkast på det liksom. Men inte ens när folk har raggat på mig har jag vetat riktigt hur jag ska bete mig. Så, men jag kan ju veta att om man är osäker så försöker man ju följa det som uppfattas som normen. Och om man inte blir ifrågasatt, då går man också på normen. Så den manliga normen här är ju, bygger ju på någon slags osäkerhet.
Mm.
Och där det finns någonting i synen på hur mannen ska vara som spökar eller hur det är mot varandra. Liksom.
Jo, men det spökar. Det måste få ändras om. Nu... har jag ju 4 söner som jag ska uppfostra. Och ja, jag tänker mycket kring detta. Och liksom, jag vill bejaka alla sidor. Hur man nu gör det. Men det finns ju ändå någonting i mig som blir irriterad över om det är för så här gnälligt eller skört. Eller, alltså det finns någonting i mig som reagerar instinktivt så här mot det här svaga. Jag vill liksom att de ska bli starka, 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 för de ska klara sig där ute. Så det är liksom komplext. Och jag vill liksom inte uppmuntra när de bryter ihop. Och så, då vill jag säga, kom igen, det här klarar du. Jag har till och med liksom sagt några gånger, vad är du gjord av? Svenskt stål.
Mm.
Förstår du? Absurd, säger jag. Alltså, jag vill säga, för jag har ju blivit så jävla härdad.
Ja, apropå reflexerna.
Apropå reflexerna, för man får ju skämmas. Jag har blivit, jag var icke-daltad med någonstans. Liksom, och då tänker jag, jag kanske måste uppfostra dem så. Samtidigt så ska jag vara den här liksom, mamman som... I och för sig, det som jag hela tiden predikar är att alla känslor ska få finnas. Allting är bra, liksom, allting måste ut med så här. Men det är ju, hur fasen ska man... Vilka ska de bli och vara? Hur ska de förhålla sig till allt? De är ju ganska... De tycker nog att det är ganska självklart vissa saker. För att man också numera talar mycket om det på förskolor och i skolor. Och där har det ju ändå gått framåt.
Ja, min kropp, stopp. Eller vad det är.
Stopp, min kropp, säger till och med min 2-åring liksom, när man ska byta blöja. Ja. Sen, nej, men det här måste jag ju få göra, säger jag. Stopp, min kropp! Så att liksom, det går framåt, men det är ju... Jag tycker att det är intressant. Jag skulle önska att du tog upp det här i någon annan podd. Men så här, vad det nu är då med den nya manligheten. För nog fan kan man kanske eventuellt bli förvirrad. Man ska vara på ganska många sätt. Så som kvinnor har fått anpassa sig och åka slalom. Mannen har inte behövt, men han kommer behöva anpassa sig till sin nya tid.
En sak som skiljer den svenska MeToo-rörelsen, det var ju att i USA så inspirerade en viss självreflektion. Här fanns ju hashtag som I did that och how I will change, där män erkände.
Mm.
I Sverige hade vi ju inte det.
Nej, inget.
Utan vi hade ju någon komiker som plötsligt slutade uppträda och försvann till slut i den bakdörren, eller någon radioprofil som plötsligt fick jättelängtan och var mer i tid med familjen, eller hög chef som tog sabbatsår och blev hyllad för det. Det är liksom svårt.
Mm.
Men om jag ska försöka ta de här männen i försvar, så kan jag tänka att det också handlar om att vi är inte så bra på att förlåta kanske. Ska vi för, hur viktig är förlåtelsen i det här?
Jo, men för att förlåta så måste ju någon be om ursäkt. Det är där skon klämmer. Det är där som det skaver så jävla hårt. För att förlåta någon så måste ju någon veta att den har gjort fel. Mm. Ta sitt ansvar på något sätt. Ja, kryp till korset.
Det är det två saker du säger. Det ena är be om ursäkt. Och det andra är ta ansvar genom att förändra sig.
Ja, men
det mest kända exemplet, vi kan inte ta det, för det känner alla till, det är Louis C.K.
Mm.
Han bad ju om ursäkt för sitt beteende. Men vi vet inte om han har ändrat sig. Och vi känner inte om det var säkert att han menade det. Och därför har vi svårt att kanske gå vidare.
Ja. Jag tänker att du kan ju inte, men en människa kan ju, ska inte straffas hela livet. Men så länge som du... Och det här är ju också svårt då. Men säg att oavsett vad pressen vet, så vet ju de i min bransch, i mitt fall, de så kallade förövarna, vet om i vissa fall verkligen, verkligen vet om hur många anmälningar och så vidare de har på sig. Att de väljer att inte be om ursäkt till exempel.
Hur skulle ursäkten se ut? Skulle den vara bakom lyckta dörrar?
Det kan den definitivt vara. Säg att jag kontaktar dig privat, långt bortom kvällspress.
Mm.
Och berättar för dig vad du har gjort mot mig. Då har ju du en chans att till mig säga, jag är så jävla ledsen för det. Jag var dum i huvudet på den tiden, jag var asfull, jag minns knappt vad det nu var. Mm. Eller så här, jag har bara betett mig som ett as.
Mm.
Jag förstår det nu, och jag är ledsen för det. Men om det inte kan komma ens fast du trycker upp liksom rad efter rad i ansiktet på dig och berättar. Om det inte kan komma någonting från dig då är det ju jävligt svårt att ge dig, att känna vad kul det ska bli att jobba ihop igen.
Ja, just det, för man kommer ju tillbaka till varandra sen.
Man kommer ju konstant
tillbaka. Då möts ni i nästa...
Och möts inte vi så möter jag din familj eller liksom dina vänner. Alltså, om vi snurrar tillbaka till min lilla bransch, jag menar ju att svårigheten är ju, du får jättegärna en ny chans om du kan visa att du vill ha den, om du kan framförallt visa att du förstår att du har gjort något fel och ta ansvar för det. Men
för det, jag blev också sjukt provocerad av de här männen som plötsligt skrev krönikor om att de ju var pappor till döttrar, och det fick dem att tänka om liksom. Please, har du aldrig tänkt på det innan?
Nej.
Eller de här som skrev långa insta-inlägg om att de nu kommer ihåg att de för 15 år sedan hade lagt sin hand på sin dåvarande flickväns rumpa lite för länge. Ja, de var fina killar liksom.
Medalj. Det ska jag nog ärligt säga. Vad fan var alla snubbarna? Vad var alla? Vad var alla bröder i den här rörelsen? Vad var de som också gick ut och sa, hörni? Och jättemånga som var upprörda och arga över att olika saker hörde av sig till oss. Så här, ni borde faktiskt, det är också så här, folk har också varit arga över att vi inte har kämpat, att jag inte har kämpat för sjuksköterskorna. Alltså plötsligt ska man bära allas. Men jag har ju verkligen undrat, vad har mina manliga kollegor varit? Fan, vad tyst det blev.
Mm.
Och tänker, vad är finansbranschen? Var är ni någonstans, era fega as? Var är ni? Liksom, så här, var är uppropet från, påstår ni att det aldrig har varit någonting? Jag kanske gav dig fel info. Jag tror att det var 64 extra upprop och tystnadtagning var det första, så att det var 65. Men det finns ju vissa branscher som inte på något sätt dök upp. Det tycker jag är så intressant, där man tänker, här borde det vara, här finns det många sköna fiskar begravda.
För jag skrev, satt och skrev när det hände, satt och skrev på en krönika eller en ledartext, och jag skrev en hel dag liksom. Försökte hitta någon intressant vinkel eller säga. Men dels så kände jag att det blev bara varianter av inte alla män.
Mm.
För jag kunde inte garantera att jag inte gjort något idiotiskt på högstadiet eller någon fylla eller så här liksom. Och så kände jag någonstans också att här är det ju... Männens roll i den här rörelsen är inte att säga någonting, för en gång skulle hålla käften. Sen är då frågan, när ska man då börja tala? Och säga att man har hört.
Jag menar inte att man ska gå ut och säga så här. Ja, jag menar att man ska... Ja. Vissa vill ju gå ut och få en medalj då för att de hade liksom gjort något. Men jag tänker mer... Det hade varit så fint ifall det hade varit några fler som slöt upp. Liksom, det är ungefär som man får när på kvinnodagen. Liksom, så här, folk blir förbannade över att kvinnor och andra... Ja, men då säger snubbarna... Ja, men så här, ska vi kämpa på eran dag också. Alltså här, det blir lite komiskt att vi kvinnorna ska även dra mansrörelsen på något sätt.
Mm.
Jag kan inte exakt ge det exempel på, men jag får ganska mycket liksom arga. Det är faktiskt inte, männen har också, ja men varsågod och starta då en rörelse. Om det är så att ni också behöver det. Eller ska vi göra det åt er? Ska vi fira
mansdagen? Kanske det som är också en sån där, mycket ansvar här nu, men MeToo-rörelsen är också en markering av hur kvinnor slutar ta ansvar. Det är ju lite det här, Mia Skäringer formulerade ju vackert i sin pjäs med liksom no more fucks to give.
Mm.
Det var ju en sån grej jag kände efteråt när liksom, jag har alltid varit feminist, men när man pratar om det så är det faktiskt med, alltså man måste förklara och lite folkbildare än public service-nisse sådär. Och så kände jag bara att fast om inte, nu är det 2018, 2019, om inte du är feminist, så är det inte mitt jävla problem.
Nej.
Alltså det är den som också, hela den här rörelsen, så här, lägg det där jag hör hemma, du får väl ta ditt gegg. Som också, ja, det tycker jag är fint och befriande i det, för det är många som har tagit ansvar för männen och inte för sig själva. Och nu läggs ansvaret där jag har hemma och man säger, jag tänker inte stå upp för det här.
Nej, men det, där hoppas jag, och utan att det ska kännas som en fientlig liksom, aktion, utan snarare så här, varsågod, jag ger dig ditt liv tillbaka, du kan ta ansvar för dig själv faktiskt. Toppen. Alltså att man kan se det som en, det blir en jämställdhetshandling att säga.
En liberal reform.
Nej, men att vi, det är ju inte, liksom, man vill inte att det ska vara en fight och ett strid män mot kvinnor. Det är bara idiotiskt. Vi ska, liksom, vi ska gå i bredd här, men vi behöver på något sätt hjälpas åt, och framförallt behöver vi en självinsikt, självrannsakan.
Hur motverkar vi det här framåt? Vi båda har föräldrar till pojkar. Min är lite äldre än dina. Hur lär jag honom? Hur kan vi se till att MeToo har en bra effekt?
Framförallt tror jag att man ska se till att de kan våga prata. Att det ska finnas, att man ska kunna våga prata. Det ska vara ganska högt i tak. Man ska våga säga, och framförallt kunna säga när man har gjort saker som har blivit lite fel. Jag skulle vilja att det fanns ett klimat liksom, i hemmen där man kan få
prata om att man gick över gränsen, att man kramade fast någon inte ville.
Ja, eller att man mobbade. Jag menar återigen att det är mer makt liksom, än kanske stopp min kropp bara. Att det som, hur förhåller vi oss i gruppdynamik, även med vänner så här? Hur skapar man en person som kan fungera socialt och förstå koderna och så vidare? Och sen framförallt, om vi vill liksom förhindra framtida förövare, så måste vi ju liksom hindra barnens, porrens kontaktyta med barnen.
Som kan det, komma överallt.
Som kan komma överallt. Jag säger, man kan nästan inte tala om MeToo utan att tala om porren när man pratar om barn. Eller vuxna. Alltså att vad det vi ser nu med extrema våldsövergrepp av sexuell karaktär till exempel. Hur mycket av det kommer ur att vi har släppt? Hur många år tillbaka har vi gått omkring med grov våldsporr i telefonen i vår ficka eller i vår lilla ryggsäck med Hello Kitty på? Hur många år är det som det har släppts fritt egentligen? Och vad ser, jag vet inte, säg till 10 år tillbaka. Eller när kom smartphonen?
Ja, 10 år.
10 år. För 10 år sedan fick alla barn om de ville liksom, grov våldsporr i sina telefoner, och föräldrarna hängde inte med. De som då var 10 är 20 år nu eller så vidare. Jag lämnar till lyssnarna att tänka själva, men jag tror ju stenhårt på att detta påverkar våra barn och oss själva så jäkla.
Det är ju egentligen grunden till sexualiteten. Jag på sportlovet så var jag i Italien, i den delen av Italien som är Sydtirolen, och där man ju åker väldigt tysk. Vi checkar in på hotellet och det är väldigt tydligt med att det här är liksom tysk samma. Jag bara okej, whatever. Tysk samma är alltså naket. Och det är inte könsuppdelat. Och det blir ju lite nytt när man kommer där liksom. Och det är klart att man tittar på bröst och snoppar, och det är ju alla åldrar och så. Men sen efter en stund så ser man ju inte dem längre. Och det är någonting, jag beslår en slag för alla lyssnare, gå på tysk sauna. Men kanske också mer på badhus. Det är ju den här liksom, sexualitet är lika med nakenhet, nakenhet är lika med sexualitet, som är ju jättekonstigt. Jag vet inte riktigt vad jag vill någonstans.
Jo, men jag förstår. Till exempel så kan det bli intressant om man pratar med barn, så ska de så här gömma sig när de ska byta om på badstranden. Jag säger, det behöver du inte göra. Det är bara att ta av dig på med brallor. Det gör ingenting. Alltså, alla är nakna under kläderna. Det är helt okej. Relax, man. Och samtidigt får du absolut inte dra ner shortsen på skolgården och visa rumpan. Alltså så här, då är det jättefult. Eller, så här, eller jag ryter till när någon då som av mina barn vill dra ner mina brallor offentligt. Alltså så här, på sommaren, och tycker att det är kul. Nej, det är absolut inte kul. Och då är det en dubbelhet här liksom. Vad är naket naket och vad är naket offending liksom? Det är ju en balansgång. Men ja, jag bara tycker att det har varit ett så här lite vuxen problem. Hur förklarar jag det här? Hur förklarar jag när de säger så här, får man säga F-ordet? Ja, du menar fuck. Vad betyder F-ordet? Du menar fuck. Ja, det betyder knulla. Är det något fult? Nej. Alltså själva knulla. Alltså då kommer man inte. Nej, det är inget fult. Det är jättevackert och fint. Bla, bla, bla. Men ordet har blivit fult. Varför har det blivit fult?
Absolut. Sen så liksom, tycker du problematiserar för mycket om när det drar ner byxor och sånt. För det är ju någonting, det är ju situationsanpassat. Precis som att det fanns ju män som sa, nu vet jag inte om jag ska kramas eller om jag ska liksom ta i hand. Så här. Om du är orädd för ett övergrepp så ska du hålla dem båda.
Ja, ja, verkligen.
Att det blir en grej i det. framåt så här beteenden. Hur gör vi det här till något annat än symbolpolitik? För det är ju rätt, det finns ju en rädsla hos mig att det blir en marsch, ett upprop. Att vi tänker att, jag vet att du pratade i riksdagen på årsdagen och att du var arg som fan efter det, eftersom det var två män som var där.
Mm. Och de typ hörde
här,
till.
Åh, här Eva röser till in i byggnaden, det är någon kvinnofråga. Här går på lunch nu. Alltså hur får vi med oss män? Eller ska vi bara skita i det? Det finns en del av mig som är så här. Alltså jag kan lära min son lite grann, jag kan få honom att funka, jag kan bli bättre på att säga ifrån, jag kan prata om i sammanhang, jag kan få antagligen, min son han är formbar, snacka med fotbollstränaren lite skamsen, men kan lösa det, min far värdelös. Bara ge upp. Fattar nog.
Men jag tänker då återigen säga precis som jag sa där i riksdagen, att liksom, när ska vi förstå att mäns våld mot kvinnor inte är en kvinnofråga utan en mansfråga? Det är väl det som man får, det är väl därför jag också, vad fan är alla män? Men jag kan inte och vi kan inte driva männens kamp, det går inte, eller männens fråga så här, det går ju inte, jag vet inte hur man ska få med sig männen. En del av mig är liksom hoppfull med facklan i handen, en del av mig är skitförbannad och hjälpbesviken. Men jag har ändå gått liksom, jag har stor tilltro till framtiden, men det kommer ta lång tid. Jag är otålig men inte naiv liksom.
Men är mitt ansvar större än ditt? Givet vad vi representerar.
Det beror på i vilken situation. Jag kan inte svara ja på raka ja för att du är man och du är vit och du har makt sen. Ja. Jag kan inte svara att ditt ansvar är större än mitt. Jag tycker att vi båda har ett ansvar, men givetvis om du är en vit privilegierad man, dessutom så här, fysiskt överlägsen och så vidare, ja, med makt, ja, du har ett större ansvar. Om jag är i en situation där jag är en liksom, vuxen kvinna, jävligt stark fysiskt med makt, ja, då har ju mitt ansvar större gentemot en 14-årig praktikant som jag ska jobba med. Så att människa, bliv maktmedveten. Det är en uppmaning.
Om du ska tipsa om tre böcker för den som vill förstå MeToo eller den här rörelsen, vilka skulle du tipsa om då?
Jag har precis läst om en gammal klassiker, Under det rosa täcket av Nina Björk. Den tycker jag man ska läsa.
Varför är den bra för att förstå det här?
För den belyser på sånt enkelt sätt med tydliga, liksom, tydliga exempel och sylvast och stundtals väldigt komiskt hur vi har formats, hur synen på kvinnor, flickor och den feministiska rörelsen till exempel har utmålats i press av offentliga personer i litteraturen. Jag tycker man ska läsa Virginia Woolfs Ett eget rum. Det är min bibel. Och så måste jag passa en liten stund på trean.
Vad är det med eget rum?
Jag tycker så, dels är den så fantastiskt skriven och sen är så tydlig, kanske att den liksom slog an en ton och en sträng i mig när jag behövde den som bäst, för att jag har noll eget rum någonstans i det här hemmet med fem gossar och liksom i den här världen med fullt med män och så. Att det är inte så jävla konstigt att kvinnorna inte har skapat stor litteratur och stor dramatik i samma utsträckning som män, eller musik eller whatever. Hon formulerar så jäkla tydligt. Var fan ska man sitta och skriva? Och när? För kvinnor i generationer bakåt i tiden. De hade fan inte ens tillgång till en penna. Alltså liksom, de fick inte ens gå i skolan. Och så ser det ut i vår tid nu. Runt om i världen. Jag tycker det är en fantastisk bok. Den är inte så tjock. Ni alla kan läsa den på en eftermiddag nästan. Gör det om ni kan. A Room of One's Own. Säger väldigt mycket. Och ger hopp. Och eld. En bok som jag tycker man kan läsa också, det är ju Allt vi inte pratar om. Allt vi inte pratar om, en bok för killar och män av Ida Östensson och Tor Rutgersson. Det är tänkt att inspirera killar och män till att börja prata om sånt som män inte pratar om annars. Så det är liksom en intervjubok. Det kan ju, ja.
Jag säger tack så mycket.
Jag säger tack själv.
Det där blev ett fint samtal tycker jag. Rakt av liksom. Och så den här gången så finns det inte så mycket för mig att tillägga, men massor att smälta. Och eftersom ett sätt att göra det på det är att göra det med andra, så uppmanar jag dig att tipsa en kompis om det här samtalet. Och sen, när ni båda lyssnat på det, prata om vilka reflektioner som ni gör. Om du gillar den här podden, ja då tycker du ska prenumerera faktiskt. För att inte missa kommande avsnitt helt enkelt. Och när du ändå är inne i appen, ja då kan du också hitta alla tidigare program vi gjort med nya perspektiv på aktuella ämnen. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media för vadvivet.se.